Detta är ju en hylla som egentligen inte behöver finnas alls i en butik.
Om du skulle bestämma skulle den bort.
Ja.
Sen så förs det också en diskussion inom gruppen med diabetes där man tror att om jag inte äter kolhydrater så behöver jag inte använda insulin. Och den är farlig.
Att få diabetes kan vara omtumlande och förvirrande. För en av de viktigaste sakerna som du får på din att göra-lista är att äta rätt. Maten, den snabba frukostmackan och din lyxiga fredagsmiddag är plötsligt basen i din behandling av en allvarlig sjukdom. Och råden som finns där ute i dietvärlden är en djungel. Vi översköljs av nyhetsrubriker och böcker med frasen "det finns studier som visar att". Råden är ofta rent motstridiga och skapar kontroverser kring en enkel fråga som: vad är bra att äta när du har diabetes? Vilka råd har robust vetenskap i ryggen? Och vilka är rena myter? Du lyssnar på Diabeteslabbet, en podd från Diabetesfonden som dyker ner i den senaste diabetesforskningen. Idag har jag med mig en person som i sin expertroll följer forskningen om mat och diabetes, nämligen Ingrid Larsson, näringsfysiolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och docent vid Sahlgrenska akademin. Hej!
Hej!
Tack snälla för att vi vill komma hit till ditt kontor på Sahlgrenska.
Tack för att ni bjöd in mig.
Du ingick i en expertgrupp som tagit fram ett nytt vetenskapligt underlag och som nu minnat ut i nya kostråd vid diabetes för vuxna från Socialstyrelsen. Och de här nya råden släpptes alltså nu i april.
Det stämmer.
Ja, vill du berätta mer om det här?
Ja, det vetenskapliga underlaget det tog vi fram på SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Och när den rapporten var klar, den kom i mars förra året, 2022, så tog Socialstyrelsen över och gjorde ett så kallat kunskapsstöd. Och där ingick jag också i den gruppen.
Det kom ju så otroligt många koststudier och ofta motsäger de varandra. Vad säger du? Har vetenskapen några raka svar idag om vad vi ska äta? Eller famlar vi liksom runt? Finns det någonting vi kan lita på?
Absolut, så finns det. Och egentligen så i vetenskapen så vet vi vad som är hälsosamt och det har vi vetat väldigt, väldigt länge. Det som händer när det kommer ut enskilda studier, det är att de kan få väldigt mycket uppmärksamhet. Särskilt om en enskild studie säger emot vad som är vetenskapligt belagt. Och då kan det lyftas upp av media, men det kan också spridas på sociala medier. Det vi har vetat vara hälsosamt sedan decennier tillbaka, det är hälsosamt idag också.
Mm. De stora dragen är tydliga om vad som faktiskt är hälsosamt att äta och har varit det länge. Och det vet man, eller hur? För att man har gjort också metastudier, alltså studier över studier. Liksom.
Just det. Ja. Och det här handlar ju inte om enstaka studier, utan det är mängder av studier, många studier som inkluderar ibland över miljoner individer. Och så har man kommit fram till ungefär detsamma som man gör från enskilda studier. Mm. Så att här har vi ett brett och djupt vetenskapligt underlag om vad som är hälsosamt.
Alltså, det här är ju ändå ett väldigt laddat ämne. Varför tror du att det är så?
Ja, mat är ju, det definierar oss som personer. Och om man som individ säger att det jag äter, det är jag som person, så kan det bli väldigt laddat. För om man då får veta att det jag äter inte kanske är det som är hälsosamt, så då ifrågasätts man ju som människa, som person. Sen så är det också så att när man pratar mat så kan man få mycket uppmärksamhet. Och mat kan jag sitta hemma vid köksbordet och testa. och så komma fram till att det här mår jag inte bra av och det här mår jag bra av. Ja, då kan jag förmedla det via sociala medier och då får jag mycket uppmärksamhet.
Ja, varje dag möts vi av nya budskap om vad vi ska äta och inte ska äta. Små studier presenteras ofta som nya revolutionerande rön som förkastar allt vi redan vet. Vi blir skrämda av farliga ämnen i maten, låggradiga inflammationer och obalans i tarmfloran. Vi ska detoxa kroppen, stötta våra organ, utesluta råvaror och räddas av den diet som är populär för stunden. På internet sprids påhitt snabbt som fakta och ofta hänvisar hyllade hälsogurus till studier som inte alls säger det som de påstås säga. Många är skeptiska till både forskning och allmänna kostråd och väljer hellre att följa grannens råd enligt konceptet "det funkar för mig". Men alla fungerar inte exakt likadant. Och i det här virvaret är det inte helt enkelt att veta vad man ska tro på. Jag tänker att vi ska syna några vanliga råd och påståenden som florerar där ute om vad man ska äta och inte ska äta vid diabetes. Och höra vad vetenskapen säger. Är det myt eller är det fakta?
Jag är med på tåget.
Vi börjar med det här påståendet. Om du har diabetes måste du följa en speciell diet.
Det är en myt. Och det som kunskapsstödet och även ett nytt stöd som kommer från den europeiska diabetesorganisationen, de visar att det som är hälsosamt för diabetes, det är precis det som vi rekommenderar alla andra. Vid diabetes så får man tänka på lite olika saker. Vi ska ha en blodsockerkurva eller nivå som är lagom hög när vi äter. Det är ur det korta perspektivet. Sen så ur det längre perspektivet. Vi vet att när man har diabetes så har man en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Och då är medelhavskosten väldigt bra. Och bara för kort beskriva, vad är då det här medelhavskost eller liknande kostmönster? Där ingår en bas av grönsaker, frukt, rotfrukter, baljväxter, fullkorn, bröd och gryn, vegetabiliska fetter. Och så adderar man fisk, mejerier, ägg. Och så äter man lite mindre av kött. Och så begränsar man sötsaker.
Mm.
Så har vi också en nordisk variant av medelhavskosten. Och det innebär att samma livsmedelsgrupper som medelhavs, men de är producerade eller odlade i nordiska länder eller fiskade i nordiska vatten.
Rapsolja istället för olivolja kanske?
Precis. Mm. Äpple och päron istället för apelsiner.
Mm. Och så finns det något som ni kallar för DASH. Vad är det för någonting?
DASH, D-A-S-H, står för Dietary Approaches to Stop Hypertension. Och medelhavskosten, den nordiska kosten och DASH, det är inte tre unika kostmönster utan de har ett väldigt stort överlapp. Och man kan säga att alla tre kosterna liknar varandra med hänsyn till att det är de vegetabilierna som är basen.
Och vad är det i den här kosten som är så himla bra då?
Det är en bra fråga. Vi vet att det finns flera olika komponenter som är hälsosamma. Och de har, vad kan man säga, en adderande betydelse för att göra hela kostmönstret hälsosamt. För det första så är den ett näringstätt kostmönster. Det vill säga att vi får i oss alla näringsämnen vi behöver. Sedan så är det kvaliteten på fett respektive kolhydrater som är viktiga. Det vill säga att kött och mejerier som innehåller mättade fetter, det äter vi lite mindre av. Och så mer av till exempel rapsolja, olivolja, nötter, fisk som innehåller gynnsamma fetter. Och sen så kolhydraterna, det är mycket grönsaker, frukt, fullkorn som innehåller då hela korn och fiber. Rotfrukterna och kålen innehåller fiber. Frukten innehåller fiber. Om vi äter fiberrikt i varje måltid, grönsakerna, matkorn, så hjälper det till att platta ut blodsockerkurvan efter måltid. Och har vi då lite mer fett och protein, så hjälper det också till att inte blodsockret stiger så snabbt när vi äter. Sedan också att de livsmedel som medelhavskosten består av, de är hjärt-kärlvänliga. Sedan så är det också en viktig sak, det är att det är lätt att få i sig lagom med kalorier om man äter på det sättet.
För man blir mätt helt enkelt.
Man blir mätt. Det är vad vi kallar för en volymös kost. Alltså vi har volym i kosten och det är volymen vi blir mätt av.
Ah, för om man äter mycket grönsaker, då får man ju volym.
Precis.
Okay. Ja. Och så håller man sig mätt av fetterna.
Ja.
Och det andra också förstås.
Och även av fullkorn.
Just det. Mm. Och jag har hört någon gång, kött räcker en gång i veckan kanske, om ens.
Nej, rekommendationerna säger 300 gram per vecka. Och det motsvarar ungefär en eller två middagar med kött. Mm. Och sen så kan vi ha köttpålägg på mackan, en macka per dag.
Just det, ja, okej. En stek i veckan och sen en skinkbit.
Precis.
Ja. Det finns alltså ingenting som heter diabetesmat. Samma sorts mat som ger oss alla fler levnadsår på sikt ger också ett jämnare blodsocker här och nu. Vi pratar alltså om win-win-mat. Det kom ju en strid ström med studier om matvanor och typ 2-diabetes. Hur ser kunskapsläget ut på typ 1-sidan då?
Jag skulle vilja säga att det har ökat under de senaste åren. Inte minst att vi då hittar ett vetenskapligt underlag även för typ 1-diabetes när det gäller vad är det för mat som är hälsosam. Medelhavskosten eller liknande kostmönster. Däremot i behandlingsstudier där man provar ut vilken kostsammansättning, det vill säga andel kolhydrater, protein och fett och så, där är det inte så mycket gjort på typ 1-diabetes. Där är det framförallt typ 2-diabetesstudier.
Diabetes typ 1 och typ 2 är ju två väldigt olika sjukdomar. Och din möjlighet att styra blodsockret är ju en helt annan om du tar insulin varje gång du äter jämfört med om du tar en tablett om dagen. Går det att ge samma råd till alla oavsett diabetestyp?
Ja, om vi tittar på livsmedelsval så kunde vi i kunskapsstödet eller det vetenskapliga underlaget se att medelhavskost eller liknande kostmönster, det är gynnsamt vid både typ 1 och typ 2 diabetes. Och vi kunde även se att enskilda livsmedel som ingår i medelhavskost såsom baljväxter, nötter, fiber, omättade fetter var gynnsamma både vid typ 1 och typ 2 diabetes. Men det som du säger, det är två helt olika sjukdomar. Vid typ 2 diabetes så är det mycket vanligt att man har övervikt eller obesitas. Vid typ 2 diabetes så är det då viktigt att antingen behålla sin hälsosamma vikt eller minska i vikt om man behöver det. Vid typ 1 diabetes så vet vi också nu att övervikt och obesitas är vanligare nu än tidigare. Men om vi ska fokusera mer på blodsockret så behöver man ha mer matcha in matintaget och kolhydratintaget mot det insulinbehov man har så att inte blodsockret stiger alldeles för snabbt när vi har ätit eller när vi äter och inte faller ner alldeles för snabbt. Man kan säga att man kan använda maten så att man hjälper till att inte blodsockret stiger alldeles för snabbt.
Mm.
Så det är lite annorlunda. Man behöver tänka på några fler saker vid typ 1-diabetes.
Okej. Mm. Vilken makt har maten över ditt blodsocker? Bara insulin och motion kan få ditt blodsocker att sjunka snabbt. Matens makt är helt enkelt att inte höja blodsockret allt för mycket. Att blodsockret stiger lite grann efter maten är normalt. Det händer hos alla, även hos de som inte har diabetes. Har du diabetes fixar inte kroppen att sänka blodsockret lika snabbt eller alls utan hjälp. Höjningen når ofta högre och varar längre. Framförallt är det de här branta backarna som du vill slippa när blodsockret rusar iväg uppåt och mediciner och insulinpump inte hinner med. Allt handlar om hur snabbt maten lämnar magsäcken och kommer ut i tarmarna. Det är där som den tas upp som blodsocker. Blodsockret stiger av allt vi äter, men mest av kolhydraterna.
Du, Ingrid, ett påstående som många som har diabetes möter är det här. Har du diabetes så kan du inte äta kolhydrater.
Ja, det är en vanlig föreställning. Det är en myt. Och här lägger vi ut en snubbeltråd för oss själva. För vi kan prata om grönsaker och fullkornsbröd och kött och fisk. Och så pratar vi om kolhydrater. Då vandrar vi från livsmedelsnivå till näringsämnesnivå. Och då missar vi att de livsmedlen som innehåller kolhydrater också innehåller en massa andra viktiga näringsämnen som är dels viktiga för hälsan men också specifikt viktiga i behandlingen vid diabetes. Så absolut, kolhydratrika livsmedel är oerhört viktiga både för den som har diabetes oavsett typ och den som inte har diabetes.
Mm. Och det är ju en väldig skillnad på en croissant och en broccoli. Båda kolhydrater.
Absolut. Och jag kanske inte skulle jämföra croissant med broccoli utan croissant med fullkornsbrödet med hela korn. Eller socker med fullkornsbröd med hela korn. För att det är kolhydrater i båda livsmedlen, socker, croissangen eller fullkornsbrödet, men de har diametralt olika effekt på blodsockret vid diabetes.
Varför är det så stort fokus på kolhydrater tror du?
Jag tror vi får gå ungefär 17 år tillbaka i tiden då vi fick en diskussion som varade i flera år om så kallad LCHF, alltså lite kolhydrat och mycket fett. Och den blev stundtals väldigt hetsk, denna diskussionen. Så att man inte skulle äta kolhydrat och det var bättre med fett och det spelar ingen roll vilken typ av fett och så vidare. Sen så förs det också en diskussion inom gruppen med diabetes där man tror att om jag inte äter kolhydrater så behöver jag inte använda insulin. Och den är farlig. För insulin är ett oerhört viktigt hormon i olika lägen i vårt liv.
Ja, förutom att reglera blodsockret, vad gör insulinet?
Det är ett tillväxthormon. Så när vi är barn och ska växa så behöver vi insulin för att växa normalt. Det är ett av våra viktigaste mättnadshormon. Och sen så ingår den i olika processer i kroppen så att vi kan inte leva utan insulin.
När vi ändå är inne lite på LCHF, alltså vad vet vetenskapen om just den metoden?
Ja, det finns ju så kallade stora observationsstudier och om vi ska tänka på risk för att få sjukdom eller risk för att dö i förtid, då måste vi titta över lång tid. Då kan vi inte ha korta behandlingsstudier och då vet man att de som säger att de följer en så kallad LCHF, de lever kortare. De har en högre risk att få hjärt-kärlsjukdom. Det kan vi förklara genom att om man äter lite kolhydrater så äter man en större andel fett. Och äter man mer mättat fett av den andelen fett man äter, ja, då har man en större risk för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom.
Mm. Vi kastar in nästa råd. Mättat fett är inte farligt för hälsan.
Jo, det är det. Vi ska begränsa vårt intag av mättat fett. Och tillbaka till kunskapsstödet och även den europeiska rapporten visar att, och det gäller både för typ 1-diabetes och typ 2-diabetes, om man äter mer av mättat fett så ökar risken för att få hjärt-kärlsjukdom. Tvärtom, äter man mer av omättat fett så har man en minskad risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom. Och det mättade fettet, det finns i kött, det finns i feta mejeriprodukter som grädde, ost, smör. Och det omättade fettet finns i oljor. Vegetabiliska oljor, rapsoljan, olivoljan, nötter, avokado, fisk, inte minst.
Fisk, inte minst. Okej, men om man är på väg att äta snabba kolhydrater, det händer ju ändå alla. Finns det något som man kan göra för att få det att funka bättre i kroppen sen? Liksom, kan man göra något för att kapa blodsockertoppen som kommer av det?
Absolut. Det finns tre saker. Det finns fiber, det finns fett och det finns protein. Och då hjälper man till att inte göra blodsockerstegringen så brant som utan. Vi kan börja med frukostmåltiden. Så kanske man tar en macka med bara lite smör. Och så märker man att här, även om jag har en fiberrik macka, så kan det få en ganska brant blodsockerstegring. Om jag kan lägga på något pålägg som innehåller fett och protein, så hjälper jag till att förlångsamma blodsockerstegringen i smörgåsen.
Mm. Så en knäckemacka med lite smör, då är det bättre. Det är bättre att ha ett pålägg också än att bara äta en knäckemacka med smör.
Precis.
Mm.
Om man lägger till exempel ett kokt ägg, skivat kokt ägg på, så blir det en mer långsam blodsockerstegring jämfört med att man bara äter knäckemackan utan pålägg.
Mm. Plus att man får i sig alla äggets näringsämnen också.
Precis.
Finns det några fler knep då?
Ja, det finns det. Man kan tänka att det beror på vilken ordning jag äter olika komponenter. Om vi nu har en måltid, middagsmåltid. Och så vet man med sig att man har det där riset eller potatismoset. Så kan man börja med den fiberrika råkostsalladen. Man kanske kan hälla lite olja på grönsakerna eller en vinäger oljedressing. Eller man äter lite av köttet eller fisken före.
Och man då, liksom vallar magen lite.
Ja.
Så att det ligger först.
Ja, exakt.
Aha. Mm.
Så, och då, det som händer då i magsäcken, det är att det går lite långsammare genom magsäcken och ut i tarmen. Och då blir blodsockerstegringen inte så kraftfull.
Mm.
Det här måste man testa själv hemma, och den ene kanske reagerar på lite annorlunda sätt än den andra. Men här kan man testa själv.
Mm. Men att det här med att syra gör så att blod, alltså lite vinäger på salladen, det är bra då alltså?
Ja, och det som händer då, det är att det vi kallar för pH, det sjunker. Och vid ett lite sänkt pH så bidrar det till en mer förlångsammad magsäckstömning.
Mm, intressant.
Syrade grönsaker är också en sån här, som surkål, eller det finns många olika syrade grönsaker.
Och sen så spelar ju också formen på maten roll, som du varit inne på lite. Korn och så tar längre tid att smälta, helt enkelt.
Precis.
Så då tar det längre tid också att gå ut i blodet.
Ja. Så om vi tar exemplet med bröd, hela korn. Och det är ju också gynnsamt för hälsan. Hela korn hjälper till att förlångsamma blodsockerstegringen.
Mm.
Och även då hela grönsaker istället för mosade grönsaker. Hel potatis istället för potatismos. Mm. Så man kan applicera det på andra saker också.
Just det, just det. En stor del av de här valen gör man ju redan i matbutiken. Och Ingrid, du tog ju med mig ut till en mataffär för att ge lite konkreta tips och visa på också fällorna som faktiskt finns där i mathyllorna. Vi ska lyssna på hur det lät.
Bröd. Nu är vi i bröddisken. Ingrid, det här är ju något som många tycker är jättesvårt att välja rätt bland. Och framför oss här så har jag tagit fram ett formbröd, en toastmacka helt enkelt, som är kritvit och sen en med fullkorn. Då antar jag att den med fullkorn är bättre, eller hur?
Ja, det stämmer. Det vita brödet det innehåller inte någon fiber, medan det med fullkorn innehåller fiber, men det är finmalt fiber. Så att vi kommer att få en blodsockerstegring om vi bara använder eller äter fullkornsrostmackan och kanske inte har någonting på. Men om vi på fullkornsrostmackan lägger på något pålägg som ost eller skinka eller något annat. Det är det här med fett eller protein eller båda delar. Så får vi en mer långsam blodsockerstegring.
Men du, här har jag hittat någonting som jag tror att du kommer tycka är ännu bättre. Ett rågbröd, danskt rågbröd som är fullt av, ser ut som solrosfrön i själva brödet också, inte bara ovanpå. Det måste vara bra.
Ja, här har vi det, vad ska jag säga, om man kan säga det bästa brödet ur blodsockersynpunkt. Här ser vi ju de hela kornen, både i brödet och på brödet. Så här har vi ett bröd som kommer att hjälpa till att begränsa blodsockerstegringen.
Och den här malningsgraden, hur hela kornen är. Det gäller ju detsamma då i med de här kolhydraterna som vi ofta äter till middag. Spaghetti, matkorn av olika slag och så, eller hur?
Ja, ju mer finmalt mjölet är så sker det en högre, större blodsockerstegring när vi äter.
Du, Ingrid, ett påstående som många som har diabetes möter är det här. Den som har diabetes ska inte äta socker och sötsaker.
Ja, vi kan inte säga, varken vid diabetes eller vid obesitas så kan vi inte förbjuda saker. Och nu pratar vi om diabetes och vi kan inte säga att du får inte äta socker. Du får inte äta sötsaker.
Varför inte då?
Ja, framförallt så brukar sådana råd ha motsatt effekt.
Mm. Funkar inte helt enkelt?
Den funkar inte. Och sen så blir det så, man hamnar alltid i situationer där man äter sötsaker. Man kanske blir bjuden, man kanske blir sugen på sötsaker. Och då är det bättre att veta hur man hanterar det snarare än att säga nej, det där får jag inte äta.
Det är liksom inte hållbart i längden.
Det är inte hållbart i längden.
Nej. Hur hanterar man det då?
Man kan tänka så här, att om man äter hälsosamt den största delen av tiden så är det helt okej att äta den där sötsaken någon gång då och då. Mm.
Och vad kan det vara? På helgen eller på lördagen? Ja. På fredagen? Ska vi konkretisera här då? Mm. Hur ofta får man unna sig?
Om man tänker sig att 80% av tiden så äter man hälsosamt och i stora drag vad som är hälsosamt. Och så kan man 20% av tiden säga okej. Okay. Det är liksom svängrummet i tillvaron.
Just det. Mm. Jag tolkar det som att lördagsgodis, det är bra.
Det är en bra tolkning. Mm.
Okej, okay, men på tal om sött då, här kommer nästa påstående. Sötningsmedel är ofarliga. Myt eller fakta?
Fakta. Ett kort svar.
Ja, det var kort.
Alltså, det är så att de sötningsmedel som vi har i våra livsmedel, de är säkra. De är väldigt väl utprovade.
Vi vet att de är säkra att använda. Annars så hade de inte funnits i våra livsmedel. Men det livsmedel där sötningsmedel har bäst effekt, det är ju i sådana livsmedel där socker står för 100% av energiinnehållet. Och då handlar det om drycker.
Ah.
Det är mer effektivt om man byter ut den sockersötade saften eller läsken mot sötningsmedelsötad variant. För då sjunker sockerinnehållet till noll och även kaloriinnehållet sjunker till noll, nästan noll.
Vad är sötningsmedel? Sötningsmedel är ämnen som används istället för socker för att ge söt smak, men färre kalorier. De kan både komma från växter eller tillverkas syntetiskt i labb. Sötningsmedlen är ultrasöta. De kan vara 200, 2000 eller till och med 20 000 gånger sötare än vanligt socker. Det behövs alltså minimalt lite av dem för att få smaken. Många av dem påverkar inte blodsockret alls. Ett gäng däremot, sockeralkoholerna, påverkar blodsockret, men ungefär hälften så mycket som vanligt socker. De har oftast namn som slutar på ål, som xylitol.
Men tillbaka till läsken, för jag vet att du har sagt att den har en liten särställning när det handlar om diabetes. Vill du berätta?
Ja, den har en särställning för alla. Men om vi tar vid diabetes först, så det finns inget som ökar blodsockernivån så snabbt och så brant som när jag dricker sockersötad läsk. Det är det korta perspektivet. Ur det långa perspektivet, och nu tar vi in hela befolkningen och hela vetenskapen, kostvetenskapen, så finns det inget livsmedel som är så konsekvent relaterat till ökad risk för obesitas, alltså fetma, karies, hjärt-kärlsjukdom, stroke, vissa cancerform, såsom sockersötade drycker. Och det är ju för att vi kan dricka ganska mycket av det.
Det är lätt hänt, ja.
Det är lätt hänt att ju mer socker vi dricker, desto högre, större är risken för sjukdom.
I butiken passerade jag och Ingrid en annan hylla fylld med kakor utan tillsatt socker, specialkakshyllan. Här har vi chocolate chip cookies utan tillsatt socker och belgiska chokladkex också utan tillsatt socker. Vad säger du om de här?
Ja, det innehåller ju inte vanligt socker, alltså strösocker. Men det innehåller ett annat sötningsmedel som ökar blodsockret. Och det är maltitol. Det är ett exempel på det.
Men du, tror att många som har diabetes blir lite lurade av de här hyllorna? Kakhyllorna där det står utan tillsatt socker på.
Där finns en risk att man blir det. Och det låter ju väldigt bra. Vad gott utan tillsatt socker. Men då får man vända på förpackningen och läsa, och så finner man att ja, det är en stor andel fett. Det är det förvisso i andra vanliga kakor, men det är nästan bara mättat fett, och det är från kokosfettet. Och det är fullt härdat också, står det på denna förpackningen. Då är det bättre att äta en vanlig kaka och njuta av den, men äta en kaka och inte så ofta.
Och allra helst ha ätit någonting, någon riktig mat innan.
Ja, då är det här att man länkar det till någonting som hjälper till att begränsa blodsockersökningen. Detta är ju en hylla som egentligen inte behöver finnas alls i en butik.
Om du skulle bestämma skulle den bort.
Ja.
Vad säger vetenskapen egentligen om det här vanliga rådet då? För dig som har diabetes är frukt förbjuden frukt.
Nej, absolut inte. Det är tillsammans med alla de livsmedel vi har pratat om, grönsaker och fullkorn, och så är det ett viktigt och hälsosamt livsmedel. Det innehåller mycket näringsämne, det innehåller fiber och även om det innehåller socker så är de paketerade i det här, den här formen. Skulle vi ta frukten och pressa ur juicen, ja då har vi en helt annat livsmedel som vi ska vara försiktiga med att dricka om vi har diabetes. Men frukten, absolut. Men det här handlar om mängd.
Mm.
Mellan tummen och pekfingret så handlar det om 2-3 frukter per dag.
Men vad tror du det här påståendet kommer ifrån då? Att frukt är förbjuden frukt om man har diabetes?
Ja, det är ju sockret i frukt kallas för fruktos. Och det har gjorts studier på fruktos som sötningsmedel, alltså bara fruktos. Och har man ett högt intag av enbart fruktos så kan man få problem med bland annat i levern. För det är där den omsätts, fruktosen. Men det handlar ju om höga koncentrationer av enbart fruktos. Det är inte vad som finns i en frukt.
Jag tänker att vi ska hjälpa lyssnarna att bli ännu mer konkreta. Vi gör en lista över den mat som vetenskapen säger att vi ska äta mer av, helt enkelt. Vad ska vi välja?
Då ska vi välja grönsaker, rotfrukter, baljväxter, frukt och bär.
Okej, och grönsaker då? Är det alla grönsaker?
Det är alla grönsaker. Vi kan inte plocka ut specifika, den här är extra nyttig. Men om vi ska pinpointa lite grann, så de som innehåller mycket fiber, alltså kål, broccoli, blomkål, ärtor, morötter, palsternacka, bönor, och kikärtor, linser.
Sojabönor.
Mm.
Är det alla frukter?
Det är alla frukter.
Mm. Och sen då?
Fullkorn och fiber. Det är hela korn. I brödet ser man hela korn. Ja.
Och sen då?
Nötter. Men det här handlar inte om stora mängder. Det handlar om kanske 8-10 nötter per dag. Det är inte hela påsen. För då får man ett viktproblem om man gör det tillräckligt konsekvent.
Mm. Ja, det är ju latent att sitta och stoppa i sig nöt på nöt som ett snacks. Vad har vi mer?
Då har vi fisk. De feta sorterna som sill och makrill och lax till exempel. De innehåller omättat fett. Och sen så omättade fetter eftersom vi pratar om det. Det är de vegetabiliska fetterna. Det är rapsoljan. Det är olivoljan. Det är avokado.
Det har varit väldigt trendigt de senaste åren att äta kokosfett. Men det är ju mättat fett, eller hur?
Ja, det är ett vegetabiliskt fett. Men det är undantaget som bekräftar regeln, kan man säga. Det är ogynnsamt.
Och sen då? Har vi missat någonting nu?
Kaffe.
Kaffe också?
Och få in någonting som inte ingår i medelhavskost. Men som har visat sig vara relaterat till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom.
Gud vad underbart. Äntligen något som vi verkligen, nästan alla älskar här uppe i Norden.
Alla skiner upp när man säger ja, kaffe är relaterat till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom.
Ja, ett tacksamt råd att ge som dietist.
Det är mycket tacksamt.
Mm. Och varför är kaffe så bra då?
Det vet man faktiskt inte.
Nähä.
Utan de allra flesta studierna där man har sett att kaffe minskar risken över tid för olika sjukdomar, hjärt-kärlsjukdom bland annat, eller framförallt, det är observationsstudier. Då observerar man ju, då ber man folk att rapportera hur mycket kaffe dricker du. Och så studerar man utvecklingen över tid och så ser man att ju fler koppar kaffe, och det finns ett tröskelvärde vid 3-4 koppar kaffe per dag.
Alltså då kommer man upp i de hälsosamma effekterna.
Ja, ja. Mm. Så fler koppar kaffe har inte bättre effekt, utan det verkar vara ett tröskelvärde vid 3-4 koppar.
Men 3-4 koppar, det är ju ändå ganska bra.
Det är gött.
Det är gött. Var i kunskapsfältet mat vid diabetes tycker du att det finns störst behov av mer forskning?
Mm. Det är en väldigt bra fråga. Som vi pratade om tidigare så finns det mycket mindre vetenskapligt underlag för kost vid typ 1-diabetes. Så där behövs det mer forskning så att vi kan etablera mer tydliga råd som just är baserat på typ 1-diabetes och inte göra överföringsresonemang.
Mm.
Sedan är det som vi kallar för följsamhet. Hur får vi människor att äta enligt de rekommendationer som vi ger? Så som jag sa från början, så det som är hälsosamt, det har vi vetat väldigt, väldigt länge. Vi har ett brett och vi har ett djupt vetenskapligt stöd för de råden vi ger, och även till den generella befolkningen. Men när vi frågar om vad den generella befolkningen äter, så är det väldigt få som mäter enligt de råd som ges. Det handlar ju om också att känna sig trygg i vardagen. Man ska känna sig trygg att jag vet att jag klarar av det här. Att den mat jag äter på det sättet jag äter, den ger goda effekter. Jag kan hantera blodsockerstegringar. Jag kan hantera olika situationer. Och då kommer vi in i ett område som man kallar för empowerment. Att man känner sig,
man har kontroll.
Man har kontroll, ja. Mm. Sen så är det ju också det att kunskap. Att jag har tillräcklig kunskap och rätt kunskap. Man säger ju kunskap är makt. Men kunskap är också frihet. För då kan jag göra aktiva val. Så till exempel, jag väljer att äta den här chokladkakan. Men jag vet exakt vad som kommer att hända och jag vet hur jag ska hantera det.
Med det så rundar vi av. Ingrid, stort, stort tack för guidningen genom djungeln av myter.
Tack så mycket.
Sötningsmedel är alltså en vän, inte en fiende. Och det är helt rätt att njuta av hallon och jordgubbar i sommar. De tillhör den nordiska kosten som ger fler friska år i livet. Om du känner att du är en av alla dem som vet att det är bra att äta mer grönt och fiber men ändå inte gör det, lyssna på avsnitt 2. Där får du veta vad det är som får oss att hålla fast i nya vanor. Diabetesforskaren Anders Rosengren har skapat appen som sänker blodsockret lika mycket som en medicin. Missa inte det. Jag heter Johanna Paus Darlington. Du har lyssnat på Diabeteslabbet, en podd från Svenska Diabetesförbundet som produceras av Splay One med stöd av Diabetesfonden. Redaktör och producent är Ulrika Lundberg. Du kan nå oss på mejlen diabeteslabbet@diabetes.se och glöm inte att följa oss så att du inte missar just ditt Vill veta mer-ämne. Tack och hej!